Jonas Ellerström, du valde att vi skulle träffas på ett café och anledningen till att du ville att vi skulle göra var det att du sa att Mare Kandre älskade att sitta på kaféer.
Ja, det gjorde hon. Hon satt på kaféer och skrev. Det fanns i olika ställen i Stockholm och Café Ritorno exempelvis på Odengatan. Som har varit rätt populärt bland författare överhuvudtaget under en stor del av 1900-talet. Men jag tror att det helt enkelt, hon bodde ju alltid smått. Och som alla, man kan behöva komma bort ur hemmiljön. Men hon var också en sällsynt levande person. Och jag tror att om vi andra skulle bli störda av bruset, slamret, musiken, rörelserna runt omkring, så var det nog kanske rent av inspirerande för henne.
Du har varit med om att ge ut ett album med några av hennes serieteckningar och de här återfanns i hennes efterlämnade handlingar. Hur hittade du dem?
Jag får nu ta hela historien. Jag hade träffat Mare under de år innan hon var författare, medan hon var sångerska och låtskrivare i punkband från först Göteborg och sedan Stockholm. Jag spelade själv på den tiden. Och sen hade vi träffats, det hade gått lång tid, men vi träffades i samband med att Mattias Fyr gav ut sin doktorsavhandling om gotiken i litteratur och musik och film. Och där finns ett specialavsnitt om Mare Kandre. Och vi gjorde en rolig disputationsfest som egentligen var, som var helt offentlig, i Kulturhuset i Stockholm. Där det var högläsningar av bland andra Mare och Alexandra Andoril, musik och filmvisning och så vidare. Och då och inför det så träffade jag Mare och jag hade alltid haft lätt att få kontakt. Men det var så ovanligt roligt att träffa henne igen. Och just då så låg det inom möjlighetens gräns att jag själv skulle flytta upp till Stockholm. Och vi bytte telefonnummer och adress och sådär. Och tror jag såg båda fram emot att träffas. Ja, just med Café Ritorn och andra ställen. Och sedan, det var våren 2005 som jag flyttade upp. Och det var ju knepigt att få tag på någonstans att bo. Så det blev, jag hade ingen möjlighet att omedelbart ringa det där telefonen. Och sen gick det bara någon månad. Och så kom jag gående på gatan och så stod löpsedeln där om att Mare Kandre var död. Och jag ska inte säga att jag kände henne så väl alls. Men av skäl som inte alldeles lätta att bringa reda i, jag tyckte om henne helt enkelt. Jag brydde mig om hennes författarskap. Hon var en ung, alldeles för ung person för att försvinna från jorden. Så det där tog mig riktigt hårt. Och jag har därefter försökt göra saker för att hon ska leva vidare. Och det första som jag tyckte att jag kunde göra, det var att tillsammans med några goda vänner så hade jag startat ett konstgalleri i Stockholm. Ett litet, lekfullt, i grunden icke-kommersiellt ställe. Och jag visste ju att Mare hade tecknat och målat. Jag hade inte sett mycket. Men jag kontaktade hennes föräldrar och frågade vad som fanns. Och det var ingen alls svårighet att få ihop en alldeles utmärkt utställning av detta. Och det var då, när jag såg vad som fanns kvar, som jag såg de här serierna. De passade inte att ha i den utställningen. Men jag tänkte att det här borde man göra någonting av. Och sedan pratade jag, kanske något år senare, med Rolf Claesson som seriealbumsutgivare. Och fick det omedelbart positivt intresse. Och sedan var det bara jobbet kvar. Om jag säger att därefter så att det bara var jobbet kvar, så betyder ju dels att titta vad som fanns hemma hos Mares föräldrar. Vad som fanns av färdiga serier. Vad som fanns av teckningar som hade anknytning till serierna. Vad som överhuvudtaget fanns från den här tidiga perioden i hennes verksamhet. Och då syntes det ju också att här fanns möjligheterna att utnyttja mina egna parallella erfarenheter från den svenska punken, den subkultur som var punken och som ju naturligtvis hade musiken i centrum, men som nog kan sägas ha varit, låter lite högtidligt, men något av en livshållning eller i alla fall en attityd till samhället och politiken. Så jag började leta efter Mares bekanta, framförallt personer som hade spelat ihop med henne. Jag började leta efter inspelningar som inte var utgivna tidigare. För att innan Mare bokdebuterade 1984 så hade hon gett ut 2 skivor med sitt band The Global Infantilists. Och jag började lägga pussel med allt det här för att få ihop det biografiskt, för att få så mycket uppgifter som möjligt. Allra första gången jag själv stötte på Marekandras namn var i en intervju med hennes första band från Göteborg som heter Kramp. Hon intervjuades i ett Göteborgs fanzine som heter Funtime. Och ett fanzine är ju inte någon, det är inget du kan gå till ett universitetsbibliotek och låna. Och vad jag hade mina egna exemplar av Funtime som jag trofast har sparat, men saker och ting läggs i lådor på vindar och så vidare. Så jag fick ju då leta rätt på folk som hade dessa fanzines mer lättillgängliga. Och har då i ett antal år skrivit om seriemagasin. Skrivit om seriealbum som dagskritiker i Sverige. Så jag kände lite folk och det var ett evigt dragande i trådar. Därför att av de två huvudsakliga serier, de två längre serier som finns med här, så var det den första som fanns i Kvarlåtenskapen. Där fanns också ett avsnitt av den andra som trycktes i 3 följande nummer av ett fanzine från Stockholm. Och du anar inte vilket jobb det var att få rätt på folk som hade dessa 3 nummer. Tecknaren Joakim Pirinen lånade ut 1 och 1 fanns i Kvarlåtenskapen och sen fick jag leta för att hitta det 3. Teckningarna hade jag i sig original. Men jag visste att i det 3 numret av Kludd så fanns också en novell av Mare. Och den ville jag åt, för den skulle också med i albumet. För jag ville ju visa hela vägen fram till den vid det här laget lite legendariska debuten 1984.
Kan du berätta lite om de här serierna som finns här? De utspelar sig i en punkmiljö i England. Det är inte Göteborg, det är England. Varför är det just England?
London, inte bara England, utan framförallt London, var ju det självklara stället där alla som brydde sig om på ett eller annat sätt som lyssnare, som deltagare i den här subkulturen. Lyssnare, musiker eller bara som levde i det. Det är klart att alla åkte till London för att köpa skivor, för att köpa instrument, för att se filmer, för att skaffa engelska fanzines. Och London är ju, just nu i vår är det, kan vi säga att det är 40 år sedan punken blev riktigt synlig i London. Och jag undrade, som jag visste, att Mare hade gått på konstskola i London. Och en liten detalj där är ju att det var noga att hon sökte till The Byam Shaw School of Art. Därför att The Clash's bassist Paul Simonon hade gått där också. Så att det fanns det här tonåriga engagemanget fanns där. Och jag tittade på den här serien och tänkte att det var ju attan vad Mara hade varit med om i London av dramatiska och ganska brutala saker, av sammanstötningar mellan punkare och den engelska motsvarigheten till raggare, Teddy Boys. Låt vara att de som kallas Teddy Boys i hennes serie kanske ser ut som skinheads snarare. Alltså en faktiskt ännu otrevligare grupp av fotbollshuliganer, och ofta med klara rasistiska åsikter. Jag tyckte inte att det riktigt stämde, för att serien utspelar sig utan att det sägs. Det måste vara just 40 år sedan, 76, 77. huvudpersonen, punkaren i fråga, är på konsert där Clash och Pistols spelar samtidigt. Och det måste nästan ha varit 76. Och jag kunde inte få det till att Mara skulle varit i London så tidigt. Men jag tänkte hon kanske tar de här legendariska namnen och adderar sina egna upplevelser och fantasier ovanpå. Men hemma hos en av mina vänner som är arkivarien i min vänkrets, en som inte har lagt saker i lådor och tagit upp och vind utan där allting finns, så gick jag ut med hans mycket välfyllda bokhyllor och kom att tänka på att det fanns ju en liten roman som vi alla köpte när vi åkte till London som hette The Punk. Marknadsfördes som The First Punk Novel. Och ungefär samtidigt som jag tänkte detta så såg jag den här lilla tunna gula bokryggen. Så det är intuition, den omedvetna slagrutan eller en ren tillfällighet. Så jag drog ut den och slog upp den. Och tänkte, ja, där har vi det. För det är ju så Mara har gjort sin serie. Och jag är helt säker på att hon har gjort den innan, våren innan hon åkte till London. Hon har gjort en serieversion av den här lilla korta romanen. Föga mer än en lång novell. Skriven av en 14-årig kille i London. Litterärt är omärkvärdig, men ett utmärkt underlag för den här dramatiseringen i serieform. Där man ju också ser hur, om man läser den noga, så ser man hur Mara blir säkrare och säkrare i uttrycket. Och har man förlagan bevisat så ser man hur hon blir mer och mer självständig i förhållande till den också. Hon håller sig fast vid den hela tiden, men i själva uttrycket och i förtätningarna och dramatiseringarna så hon lär sig saker så snabbt. Hon hade en så otrolig begåvning.
Du refererar också här till en intervju som Mare gav där hon konstaterar att hon har fått kritik för att hennes texter handlar om olycklighet, om deprimerade människor. Men man kan ju inte skriva om något annat än ens egen verklighet, sa hon i den här intervjun. Och då tänker jag också på den här andra berättelsen här, Dumheten.
Ja, jag tror ingen kan läsa den utan att uppfatta den som självupplevd i den meningen att den bygger på egna erfarenheter. Det behöver inte betyda att den är rent dagboksartad. Det är naturligtvis när varje form av litterärt uttryck innebär en förändring, en förtätning, en dramatisering av verkligheten. Men efter att ha kommit tillbaka från London så flyttade Mare till Stockholm våren 1980. Och vad jag förstår så var det var ingen bra tid för henne. Och oavsett om det är känslor och fantasier eller egna direkta upplevelser som finns i Dumheten, så är det en väldigt stark övertygande berättelse. Man kan notera att den kvinnliga huvudpersonen, en ung kvinna, är tecknad så att hon är lik Mare. En person som ser igenom egentligen bara yttrar ett enda ord. Hon viskar, mumlar, skriker på hjälp. Hon har inget fotfäste i tillvaron. Hon sväljer för många tabletter. Hon hamnar på sjukhus. Oförstående sköterskor och läkare kan inte göra något annat än skriva ut andra tabletter till henne. På klassiskt film- och serieteckningsmaner så blir också byggnader och korridorer, allting blir en del av den hotande och skräckenjagande atmosfär som omger henne. Jag tror att detta bör ha varit bara den andra fullständiga serie hon gjorde. Och det är ju remarkabelt hur mycket hon har lärt sig av kan säga, både tecknarmässigt och en seriedramaturgi. Den gjordes alltså, den kom i fanzinet Kludd i tre delar 1980 och 1981. Och jag är jätteglad att jag har kunnat rädda den, även om sagt, punkaren är helt opublicerad. De personer som kan ha sett Dumheten i Kludd är ju inte jättemånga, utan det är de verkliga kännarna, de som kan sina svenska fanzines. Och det är på samma sätt som det är roligt att kunna visa den. Det är överhuvudtaget jätteroligt och jag kan känna att man att kunna visa det här för den svenska publiken och också att kunna ge på det här sättet kunna ge en bredare bild av ett riktigt intressant och mångfacetterat konstnärskap.
Men hon övergav tecknandet, eller åtminstone serietecknandet så småningom, helt i förmån för det könlitterära författarskapet? Eller?
Inte bara tecknandet utan i hög grad även musiken. Och här kan jag inte mycket mer än spekulera. Begåvningen fattas ju inte, varken för den speciella form av bildkonst eller bildberättande som är seriekonsten. Inte heller för vare sig tecknar bra, hon målar alldeles utmärkt. Fin linje, fin färgkänsla, originell bildvärld. Hon hade kunnat bli professionell både som serietecknare och som bildkonstnär. Och alldeles säkert som musiker också. Det är riktigt duktig sångerska, originell röst, lite högt tonläge och väldigt stark samtidigt. Alltså, det fanns en engelsk sångerska då som heter Lena Lovitch. Man kan tänka på Susie Sue, Susie and the Banshees. Man kan rent av, man sträcker det, kunna se drag av Kate Bush i hennes mera operaartade ögonblick. Hon är en bra låtskrivare, bra textförfattare. Hennes ambitioner som sångtextförfattare låg ju långt över de allra flestas under punkttiden. Men detta hör alltså till tonåren, det hör till puberteten. Vi är många som lämnar vad som har upptagit oss under puberteten bakom oss när vi blir vuxna. Därför att annat lönar sig bättre, men också därför att det kan bli för ansträngande att fortsätta med det. Man har lagt så mycket energi, så mycket kärlek i det här. Det har varit så viktigt i formandet av ens personlighet. Så att av det skälet så kan, om då en tredje utväg öppnar sig, som det gjorde för Marre. Hon hade inte publicerat mycket, så att den här novellen i kludd. Och ryktet säger också att hon var ett av Stockholms kaféer som brukade ha anteckningsblock och pennor liggande framme. Att hon kunde fylla block efter block med detta. Med att skriva en form av självbiografiskt registrerande prosa. Var de blocken finns vet ingen nu. Men jag tror ju att litteraturen erbjuder alltså, en annan social säkerhet. Hon fick ett kontrakt på en bok. Förlaget var alldeles säkert när boken blev så. Det var ju, skrevs mycket om det redan innan det kom ut. Och det började stått klart att det skulle kunna bli en bok till på samma, på Sveriges största förlag. Jag tror att den säkerheten och bekräftelsen, den var ju större än vad hon hade fått. Både för serierna, nästan inget. Musiken, visserligen 2 skivor utgivna. Men när Global Infantlys andra skiva kom ut så var bandet reducerat från en kvartett till en duo. De hade varit över i England innan, Marre och Olle Sjödin som spelade synt. Och intervjuas, alltså ja, tidens största engelska tidningar. Helsidesintervjuer. Det hade kunnat bli något stort av det där. Om de hade haft ett band som de hade kunnat turnera med. Och om det kanske hade passat Marres och Olles personligheter. För att det är inte lätt att bara gå. Som författare kan man hålla kvar sin vardagliga tillvaro. Man kan sitta i sin lilla etta i Stockholm och skriva. Man kan gå på kafé och skriva vidare för hand. Men som pop- och postpunkmusiker så ska man upprätthålla en offentlig persona. Och det är mycket slit som ligger bakom de där korta ögonblicken på scen. Eller den tid som det tar att spela in en skiva. Och jag pratade med Olle Sjödin om detta. Och han sa att när han kom tillbaka efter att ha gjort en veckas intervjuer, en veckas promotion i England, så var han, alltså, han var jättetrött. Han ville inte hålla på med det längre. Det var för ansträngande att ställa sig upp och, så att säga, spela rollen av den unge begåvade musikern. Att göra saker och ting som bara handlade om marknadsföring, som inte egentligen innehöll någon musik. Så det tror jag var. Sedan nu hade Maren otankar, har jag fått höra nu sedan albumet har kommit ut. Hon slängde nu ut några trevare till personer som hon hade spelat med tidigare och kanske skulle göra något igen. Men helt klart var ju så att det var litteraturen och det egna författarskapet som hon hade som ett yrke, en heltidssyssla. Hade hon gjort något mer musikaliskt så hade det, tänker jag mig, blivit som en kul grej. Något man gör vid sidan av. Och jag tror kanske att hon gjorde en alldeles rätt bedömning där. Det är mycket, mycket få människor förunnat att bedriva dubbla konstnärskap. Det kräver mycket. Och att litteraturen var ett område där man kunde utveckla. Kunde hämta in väldigt mycket. Kunde hämta saker inifrån sig själv, från sin fantasi, utifrån verkligheten till detta egenartade, samtidsmytologiska författarskap. Jag är jätteglad som sagt att nu finns de här två serierna, ytterligare en ordlös serie i färg, ett antal bilder, 30 tidigare outgivna låtar. Jag är verkligen glad att det här har gjorts offentligt tillgängligt nu. Det visar en utvecklingsgång. Det visar kanske också det antyder vad som skulle ha kunnat bli. Men jag tror ingen ska vara... Vi ska nog ändå vara glada att det blev de här 11 böckerna.